Ja, god vänner, då börjar vi igen. Ska vi titta i Johannesevangeliet i det 8:e kapitlet? För där är det så att Jesus har talat till en grupp judar och så plötsligt så är det några som omvänder sig, eller rättare sagt de kommer till tro på honom. Kanske utan att riktigt veta vad det var de gjorde. Sånt kan ju också hända ibland. Vi börjar läsa 30:e versen. När han sa detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade: vår fader är Abraham. Då sa Jesus: är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Jesus beskriver nu de här nyomvända judarna, eller rättare sagt de här nytroende judarna, för de var väl inte så omvända. De nytroende judarna. Till dem säger Jesus så här att det är viktigt att ni upptäcker att ni är slavar. Därför att då kan ni bli fria. Och det här är myndiga män i staten. Och de säger det att vi har ju alltid varit fria. Vi är inte slavar under någon. De har ännu inte sett sin fångenskap. De har ännu inte sett sitt behov av frihet och frigörelse. De kör ännu på det gamla spåret och tycker att det går ganska bra. Och därför så är det också helt följdriktigt så här att när de har fått talas vid Jesus och de här nytroende judarna så där 10 minuter, så böjer sig dessa ner för att plocka upp stenar och slå ihjäl Jesus. Och på vägen dit så har de sagt till honom: har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit som är besatt av en ond ande? En sån trosbekännelse. Så på något sätt så avslöjar Jesus något oomvänt och något hårt i dessa människors liv. Och han kopplar det slaveri som människan ska frigöras från, han kopplar det till begreppet synd. Och vi kan aldrig förstå ensamhetens problematik om vi inte får lov att använda ordet synd. Det är inget roligt ord. Och i alla världsliga vishetssystem av psykologi och psykiatri och vad det kan vara med, som ska komma till rätta med människans fattigdom i vår miljö, ensamhet, där är ju synd ett bannlyst ord. Alla tar sin utgångspunkt i detta att ordet synd får inte användas. Och därför är det heller inte ägnat att förvåna att vi till sist kommer fram till konstaterandet: det finns inte mycket hjälp att få. Därför att i det ögonblick en människa börjar längta efter sin egen frihet och börjar att svika sin omgivning, så begår han synd. Om ingen svek sin nästa så skulle ingen ensamhet finnas. Och ensamheten är syndens konsekvens. Det är inte liktydigt med att vi går till alla ensamma människor och klappar om dem och säger att hallå där, du måste ha syndat. Du är säkert en läbbig syndare eftersom du är så ensam. Nej. Som jag sa i slutet på förra timmen, när en människa börjar att sträva efter sin egen frihet, så sviker han andra och skapar därmed ensamhet först hos sin omgivning och sist hos sig själv. Och därför kan det mycket väl vara så att den enes synd blir den andres ensamhet. Och detta måste vi ju givetvis ha klart för oss. Det undanröjer ändå inte det enkla förhållandet att vi kan aldrig förstå och komma till rätta med ensamhetens problematik om ordet synd inte får användas. Många gånger när man efter denna världens tänkesätt ska komma till rätta med problemet, så kallar man inte synd för synd, utan man kallar det för egoism. Och det kan ju tyckas vara ett tuppfjät mellan de här båda. Men som vi strax ska förstå, det är inte samma sak riktigt. Därför att när man vill komma till rätta med egoismen efter något världsligt tänkesätt, så gäller det att på något sätt fösa ihop människor i ett kollektiv, i en grupp, och få människor att fungera i den gruppen. Och då försöker man på olika sätt att beröva människan hennes självständighet. Man har för sig att det onda i människan är hennes självständighet. Och om man bara får människan att underordna sig en speciell ledare, ett speciellt samhällssystem eller en speciell ideologi, så kommer allt att bli bra. Problemet är att få människan att underordna sig någon sådan utifrån kommande makt. För människan är en egoist. Det är denna världens tänkesätt. Det är inte människan det fel på, det samhället brukar det heta. Och så ska vi nu göra ett samhälle som ska vara så konstruerat att ingen kan svika den andra. Och det blir ju alltså till sist ett samhälle med väldigt mycket tvång inbyggt. Det är oundvikligt något annat. Men problemet är inte alls att släcka ut människans självständighet. Tvärtom eftersträvar Gud ett stort mått av självständighet hos oss människor. Vi ska gå till det första Thessalonikerbrevet. Och läsa i slutet på det femte kapitlet några verser. Helt i förbifarten när Paulus rundar av brevet, så skriver han några ord om profetiskt tal. Första Thessalonikerbrevet 5:19. Och det är välkända ord det här. Det står så här: släck inte anden. Förakta inga profetior, men pröva allt, ta vara på det som är bra. Inför varje budskap, vare sig det utger sig för att vara profetiskt eller inte, så önskar Gud få hjälpa dig att pröva. Att pröva vad som är rätt och att pröva vad som är fel. Att pröva vad som är sanning och att pröva vad som är lögn. Det kan du aldrig göra om du ska, så att säga, underordna dig. En ledare, underordna dig en ideologi eller ett samhällssystem. Därför att med den inställningen har du upphört att tänka självständigt, pröva självständigt och bedöma självständigt. Och så oerhört mycket av denna världens försök att komma till rätta med ensamhetens problem i rikedomens länder handlar om att man försöker utplåna människans självständighet i en förhoppning om att därmed göra det omöjligt för människorna att svika varandra. Men Gud vill inte alls utplåna din självständighet. Han vill att den ska växa. Han vill att du ska bli så självständig. Så att om vi nu i denna stund fick höra en profetia som fick alla utom just dig att hoppa jämfota av fröjd och förtjusning, och du står där i ditt hörn och tycker, men det här stämmer ju inte. Så är du självständig nog att säga att detta stämmer inte. Ni får ursäkta alla ni glada att jag tar glädjen ifrån er. Men nu har jag prövat det här och det stämmer inte. Det är inte sant det som sägs. Ja, så självständig vill Gud ha dig. För det blir något osunt, inte minst något osunt med oss kristna, när vi överlåter prövningsfunktionen åt någon annan. Gör aldrig det. Sluta aldrig pröva. Pröva allt vad jag säger, för allt i världen. Därför att det är en trygghet för mig. Jag har sagt mycket i min dag som jag ångrat efteråt. Och det kanske jag kommer att göra under den här veckan också, här och där. Men om du då prövar och finner att ja, han var lite ute och cyklade där. Vad skönt för mig. Då har jag inte satt dig på fel spår. Så att låt aldrig någon annan överta din prövningsfunktion. Den är dyrbar. Problemet med våra relationssvårigheter löser vi inte genom att utplåna självständighet. Det är sant att man kan fösa ihop folk i en skock som boskap. Och det kan se ganska idylliskt och trevligt ut. Men går man runt och frågar de människor som blivit av med sin självständighet om de mår bra, så säger de att de mår förvisso inte alls bra. Och det vanligaste symptomet på att en människa tappat sin självständighet, sin sunda självständighet, är obeslutsamhet. Om du måste anslå en halvtimme varje morgon till att bestämma dig för om du ska ha bruna eller svarta skor på fötterna, så är det kanske så att du behöver hjälp att återfå en självständighet som blivit sönderslag. För problemet med synden, den som får oss att svika varandra, är inte att vi har för mycket självständighet, utan att vår kärlek är riktad åt fel håll. Det är syndens grundnatur. Och vi kan ju ta ett exempel så att vi får se vad det handlar om. Lukas 16 kapitel. Lukas 16. Där vi kan börja läsa i 13 versen. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Allt detta hörde fariseerna som älskar pengar, och det gjorde narr av honom. Då sa han till dem: ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon. Fariseerna som älskar pengar. Och Jesus talar om det här med att tjäna två herrar. Och en av poängerna, en som vi mera sällan lyfter fram ur den här texten, är ju det att det finns bara två att välja på. Det handlar om att det finns två att välja på. Och så handlar det om: åt vilket håll är nu vår kärlek riktad? Är vår kärlek riktad till Gud, eller är vår kärlek riktad till mammon? Och våra liv beror på just den frågan. Därför att om vår kärlek är riktad till det som här kallas för mammon, så är det det som vi är på väg i riktning mot. Det är det som utlöser handlingskraft. Det är det som utlöser glädje. Det vi ibland kallar motivation. Att det liksom frigörs ork och energi och lust och initiativkraft. Vi kan jämföra med hur Paulus uttrycker samma sak i Romarbrevets första kapitel. Romarbrevet 1:25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet. Det här med att tjäna Gud eller mammon, ja, det kan ju låta lite grann som att jag satanister, det är vi ju i alla fall inte. Nej, okej. Men älskar vi skaparen eller det skapade? Älskar vi givaren eller gåvorna? Det är den stora frågan. Det är den vi alltid kommer tillbaka till. Vad eller vem är föremål för vår kärlek? Därför att när vi börjar älska det skapade istället för skaparen, det är då vi börjar svika varandra. Det är då vi börjar sträcka oss efter mer och mer av det skapade och kommer på kollisionskurs med andra människor som kanske också sträcker sig efter mer och mer av det skapade. Men när vi älskar skaparen istället för det skapade, då kan det frigöras generositet i vårt innersta. Då är det inte alls på samma sätt så viktigt vad jag har, utan det kanske istället kan få lov att bli viktigt vad vi har. Jag värnar inte längre om det som jag anser vara mitt. Och den poängen, så att säga, den går inte att uttrycka inom ett tankesystem där Gud inte finns med, för det finns ju inget alternativ. Det är klart att ens kärlek måste riktas till det skapade i ett världsligt filosofiskt system. Det finns inget annat att välja på. Och när man då ska ta itu med syndens och svekets problem, så är man hänvisad till att på olika sätt upphäva människans självständighet. Är det för svårt för er det här? Går jag för fort fram? Förstår ni mig? Därför att när jag inte längre älskar det skapade, utan älskar skaparen. När jag inte längre älskar gåvorna, utan jag älskar givaren. Då kan jag vara lojal mot min nästa istället för att svika honom. Och det är omöjligt att använda ordet synd om man inte också har en vettig definition på ordet rättfärdighet. Och rättfärdighet handlar egentligen om att älska givaren och inte gåvorna. Därför att när du frigörs i ditt inre till att verkligen älska Gud över allting, så blir ditt liv, så att säga, rätt på köpet. Och problemet är med oss människor att vända vår kärlek bort från det skapade och till skaparen. Och då kommer världens barn och säger: jaha, ni får inte älska era prylar, och ni får inte älska era hi-fi-anläggningar som vi får, och stackars er, och ni har ju så tråkigt. Ja. Och därför så finns det kanske ett omvändelsens ögonblick för oss. Och det behöver inte vara så dramatiskt alla gånger. Utan det kanske inte behöver vara mer komplicerat än att man förstår att kärleken till allt det där som den fallna människan kallar frihet, det skapade. Att få älska det skapade och få leva efter sitt eget huvud och sina egna önskningar med allt det skapade. Att det leder ingen vart. Det leder till sist bara till ensamhet. Och när vi ser det, så kanske vi istället säger: finns det inget bättre sätt att leva? Jo, det finns ett bättre sätt att leva. Och det är att be Gud om hjälp att kunna älska honom över allting. Det kan du inte själv. Men han hjälper gärna till. Hjälp anländer från höjden. Och då blir vårt liv sunt. Vi ska gå till Gamla testamentet ett litet slag och leta upp en profet som heter Hosea. Han är den första av de så kallade mindre profeterna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel och Hosea. Så ska vi läsa om den kallelse som profeten Hosea fick ifrån Gud. Första kapitlet och andra versen. När Herren först började tala genom Hosea, sa Herren till honom. Gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder. Ty i trolös avfällighet löper landet bort från Herren. Gå nu ut och skaffa dig en hustru som har många andra karar. Och så gifte med henne. En sån kallelse. Hur många av oss män i denna sal skulle nappat på motsvarande kallelse? Men Gud säger, du ska göra det här i allt folkets åsyn så att människorna ser hur jag har det. Det var en profetisk handling. Det var en predikan av ett alldeles ovanligt slag. Guds predikokonst kan ibland vara nästan häpnadsväckande, realistisk och fysisk. Han är inte alltid så andlig som vi tror. Gå nu och gift dig med en otrogen kvinna så folk får se hur jag har det. Och så säger alltså en Gud som ser ut över människorna och ser människor som hela tiden älskar det skapade istället för honom. Han beskriver sig själv i rollen av en god äkta man vars hustru hela tiden löper efter andra karlar. Och ibland så ges de här andra kararna, om jag får uttrycka det så, andliga namn. Och vi talar om djävulen och djävulen finns. Ibland kallas det för mammon och kärt barn har ju många namn. Andliga verklighet som här opererar. Men vi kan fråga, när det nu handlar om rättfärdighet och synd, är det djävulen som är problemet? Det får vi kristna ibland för oss, att det är han som är problemet. Om vi bara får övervunnit djävulen så är allting löst. Nej, det är det inte. Du förstår att göra slut på djävulen, det kan Gud göra direkt. Det är inga problem. Men tänk dig en man vars hustru springer till älskare. Inte är problemet löst för att mannen tar ner bössan ifrån väggen och skjuter älskarna. Inte får han sin hustrus kärlek tillbaka för det. Utan han är ändå på något vis hänvisad till att vänta tills den dag kommer då den otrogna hustrun upptäcker att älskarna var inte bra. Det är ju dig jag vill ha. Och nu har jag lärt mig läxan. Nu kan det finnas hur mycket tjusiga karar som helst i världen. Du behöver inte låsa in mig. Du behöver inte ha bössan i beredskap. Jag ska vara så trogen, så trogen, så trogen. Och där får vi nu på köpet ordet tro. Detta märkliga lilla ord. Som alla använder men få vet egentligen vad det står för. Ordet tro. Därför att grundmeningen med begreppet tro när vi kommer till Bibeln är att det är motsatsen till svek. Trohet är svekets motsats. Och det är när vi lever i trohet emot Gud, vår kärlek är riktad mot honom. Det är då som så att säga syndens problem är löst i människan. Så rättfärdiggörelse av tro handlar inte bara om att ha vissa uppfattningar och åsikter. Utan det handlar om att om en process som egentligen leder fram till att människan blir gjord trofast emot Gud. Där människan upptäcker att hon älskar en massa saker runt omkring sig som egentligen har väldigt ringa värde. Att hon begår det dumma misstaget att älska gåvorna istället för givaren. Jag menar, vi antar att du har en kompis. Och så vill du ge henne en riktigt fin julklapp. Och så kommer du med en härlig julklapp. Du har tänkt ut den så fint och den passar precis. Och hon nappar till sig julklappen och struntar i dig. Ja, det var ju inte riktigt så det var tänkt, va? Du hade ju ändå hoppats att julklappen på något sätt skulle utlösa ett sorts kärlekens sammanhang mellan henne och dig. Men hon älskade gåvorna istället för givaren. Och då blir det ju väldigt osunt. Och det är ju inte bara Gud vi sviker när vi älskar det skapade istället för skaparen. Utan precis på motsvarande sätt börjar vi också svika varandra. Och där sveket finns, där uppstår alltid ensamhet. För sveket är ju på något sätt att jag bryter kontakten med min omgivning. Jag skärmar av mig från andra människor. Hur de har det. Hur de känner det. Väldigt snabbt efter syndafallet så kom ju den här ensamhetsprocessen igång. Och vi kan ju läsa om Kain och Abel, första Mosebok 4. Och vi känner väl till historien allesammans. Abel och Kain, de offrade båda till Herren. Och så fick Abel ut någon sorts förmån som Kain inte fick. Det står inte riktigt vad. Herren såg till Abels offer, står det. Vad det nu betyder. Och så blev Kain avundsjuk och slog ihjäl Abel. Låt oss tänka så här. Tänk om Kain hade kunnat ha en så stark inlevelse i Abels liv. Att allt som Abel kände var som om han hade känt det själv. Då skulle det varit omöjligt att slå ihjäl Abel. Utan det gick ju att slå ihjäl honom. Just därför att Kain ändå kunde avskärma sig på något vis ifrån den smärta som Abel antagligen upplevde innan han dog. Och på samma sätt kan vi också vända på problemet och säga att om Kain hade haft en så fullständig inlevelse i Abels liv, så skulle han ha blivit så glad över att Herren såg till Abels offer att det hade kunnat kvitta att han inte såg till Kains. Förstår ni mig? Det som gör att vi kan svika varandra handlar så mycket om vår dåliga inlevelse i varandras liv. Och när vi är ute efter att svika vår omgivning därför att vi styrs av kärleken till det skapade. Då brukar vi lägga på ett extra litet kol och skärma av oss extra mycket. Vi har så många förnuftiga resonemang och det är nog bäst att vi gör så här i alla fall. Och ändamålet helga medlen, och det kan väl hända att det är synd om honom, men det är ju jag som har rätt och allt vad vi brukar säga när vi börjar dra blankt stål emot varandra. Vad tjänar alla såna där små finurliga resonemang till? Jo, de stänger ju av vår inlevelse. Och där inlevelsen dör, där dör troheten. Och vi ska sluta den här lektionen med att gå till första Korinthierbrevet 12. Där Paulus undervisar om församlingen under bilden av att den är Kristi kropp med många lemmar som hänger ihop med varandra. Det är ju en härlig bild. För vi tänker ju hela tiden, och gör det också ofta som kristna, så ser vi på oss själva som avgränsbara individer. Vi tänker på oss i ett jag och ett du mycket hellre än i ett vi. Och jag menar nu inte att fösa in någon i någon sorts kollektivfolla på nytt, där människans självständighet ska gå under. Men på något sätt, den människa som ska kunna leva i gemenskap måste vara självständig, men ändå villig att ge upp sin individualism. Självständig men fylld av inlevelse, om jag får uttrycka det så. Första Korinthierbrevet 12 och 26. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ofta när vi citerar den där versen så tar vi bara första halvan. Lider en lem, så lider alla, säger vi. Men det kan vara nästan en svårare prövning för oss att läsa andra halvan. Hur reagerar vi när det går bra för någon annan och inte för mig? Alltså precis Kains situation. När bönesvaren regnar över Johansson, hur mår Pettersson då? Sitter han där och gnisslar tänder och undrar vad är det för fel på mig och varför får inte jag nu? Och det här var inget roligt och jag får bygga upp mig själv eller något annat här så att det kan bli lika bra resultat för min del. Tänker vi då i individualistiska termer? Eller grips vi av den stora glädjen? Halleluja, Gud välsigna Pettersson. Därför vi hör ihop, Pettersson och jag. Så jag gläder mig åt det som regnar över Pettersson, därför det kommer mig till del också på något sätt. Stanley Jones, han har i en av sina böcker en så fin bild av det där, att om det finns någon i församlingen som kan sjunga vackert, så säger hela församlingen: vi har en så vacker sångröst. Ja, det blir omöjligt med konkurrens, och det blir på något sätt omöjligt med svek när vi ser det på det här sättet. Men dit kommer vi inte om vi inte får frigöras från att älska det skapade istället för skaparen. För den felriktade kärleken, den är så att säga roten till allt ont. Och kanske att vi också skulle se på, vad heter han, vännen Paulus i första Timoteusbrevet 6. från tredje versen. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär. Han är förblindad och okunnig med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen ska löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort ifrån tron och vållat sig själva mycket lidande. Kärleken till pengar kallas det här. Ja, kärleken till det skapade istället för skaparen. Och när vi drabbas av lite uppfinningsrikedom så att vi gör om glädjens budskap till de fattiga så att det ska kunna bli glädjens budskap till de rika, då uppstår det alltid tvister och konflikter bland dem som anser att religionen ska löna sig, som Paulus säger här. Glädjens budskap är glädjens budskap för de fattiga.